Kapitel 1. Flykten nedför Arinellfloden. Långt bort droppade vatten. Ett ihåligt plaskande som ekade och ekade, för evigt förlorat för sin källa. Överallt fanns stenbroar och ramper utan räcken, alla utgående från breda stenspiror med flata toppar, alla släta och polerade, strimmiga i rött och guld. Labyrinten sträckte sig uppåt och nedåt i dunklet, nivå efter nivå, utan synbar början eller slut. Varje bro ledde till en spira, varje ramp till en annan spira, till andra broar. Vart Rand än tittade, så långt han kunde urskilja någonting i skumrasket, såg allting likadant ut, såväl ovanför som nedanför. Det var inte tillräckligt ljust för att någonting skulle synas tydligt, och det var han nästan glad för. Vissa av ramperna ledde till plattformar som måste ligga precis över dem nedanför. Han kunde inte se postamenten någonstans. Han fortsatte, sökte frihet, visste att det var ett bländverk. Allt var bara bländverk. Han kände till bländverket. Han hade följt det för många gånger för att inte känna till det. Hur långt han än gick, uppåt eller nedåt eller åt sidan, fanns det bara blänkande sten. Det fanns bara sten. Men luften genomsyrades av fukten från djup nygrävd jord och en vämjelig söt lukt av förruttnelse. Lukten av en grav som öppnats för tidigt. Han försökte låta bli att andas, men lukten fyllde näsborrarna. Den lodde vid hans hud likt olja. En hastig rörelse fångade hans blick och han stelnade till där han stod, halvt hopkrupen vid det polerade bröstvärnet överst på en av spirorna. Det var inget bra gömställe. Han syntes från 1000 olika ställen. Luften var full av skuggor, men ingen av dem var djup nog att gömma sig i. Ljuset kom inte från lampor, lyktor eller facklor. Det bara fanns där, sådant det nu var, som om det sipprade ut ur luften. Tillräckligt mycket ljus för att man skulle kunna se lite grann. Tillräckligt för att man skulle synas. Men att stå stilla gav lite skydd. Rörelsen återkom, och den här gången såg han den tydligt. En man kom gående upp för en avlägsen ramp, obekymrad om att det inte fanns några räcken och om att han under sig hade ett fall ned i tomma intet. Mannens mantel fladdrade i värdig brådska och han vred hela tiden på huvudet. Sökande, sökande. Han var så långt bort att Rand inte såg mer än hans silhuett i dunklet. Men han behövde inte komma närmare för att Rand skulle veta att manteln var röd som varmt blod och att de sökande ögonen lågade som smältugnar. Rand försökte följa labyrinten med blicken för att se hur många broar och ramper Baal Samon skulle behöva korsa innan han nådde fram till honom. Men snart gav han upp. Det var meningslöst. Avstånd var bedrägliga här. En annan läxa han hade lärt sig. Vad som tycktes avlägset nådde man kanske genom att runda ett hörn. Vad som föreföll nära kunde ligga helt utom räckhåll. Allt han kunde göra var detsamma som det han hade gjort från början. Hålla sig i rörelse. Hålla sig i rörelse och inte tänka. Det var farligt att tänka, det visste han. Men när han vände sig bort från Baal Samons avlägsna gestalt kunde han inte låta bli att tänka på Mert. Fanns Mert någonstans i den här labyrinten? Eller finns det två labyrinter? Två Baal Samon. Han skyggade för tanken. Den var så fruktansvärd att han inte ville dröja vid den. Är det samma sak här som i Berlon? Varför kan han då inte hitta mig? Det var lite bättre. En liten tröst. Tröst. Blod och aska. Var finns trösten i det? Två eller tre gånger hade det varit nära ögat, även om han inte kunde minnas dessa tillfällen tydligt nu. Men då hade han sprungit. Länge, länge. Hur länge? Medan Baal Samon fruktlöst förföljde honom. Det var samma sak här som i Berlon. Eller var det bara en mardröm? Bara en dröm? Som andra människors drömmar? Och ett ögonblick, bara så lång tid som det tog honom att chippa efter andan, visste han varför det var farligt att tänka. Vad som var farligt att tänka på. Liksom vid varje tidigare tillfällen då han hade tillåtit sig att tänka på omgivningen som en dröm, skimrade luften till och det skymde för blicken. Luften förvandlades till gelé, höll fast honom, bara ett ögonblick. Den gryniga hettan stack i huden och strupen kändes ohyggligt uttorkad när han halvt gick, halvt sprang i labyrinten av törnhäckar. Hur länge hade han sprungit här nu? Svetten dunstade innan den ens hunnit bilda droppar och det sved i ögonen. Ovanför honom, och inte så långt ovanför heller, jagade ursinniga stålgrå moln med svarta strimmor över himlen. Men ned i labyrinten nådde inte en vindfläkt. Ett ögonblick trodde han att någonting hade varit annorlunda, men tanken förångades i hettan. Han hade varit här länge. Det var farligt att tänka, det visste han. Släta stenar, ljusa och rundade, utgjorde en blott antydd gång, halvt begravd i det ökentorra damm som rördes upp i virvlar så snart han tog ett steg. Dammet kittlade i näsan och hotade att tvinga fram en avslöjande nysning. När han försökte andas genom munnen täppte dammet igen halsen tills han nästan kvävdes. Det här var ett farligt ställe, det visste han också. Framför sig såg han tre öppningar i den höga törnhäcken och bortom dem kröktes gången och försvann utom synhåll. I detta nu kunde Baal Samon nalkas vilket som helst av de där hörnen. Två eller tre gånger hade de redan stött ihop. Men han mindes inte mycket mer än att han hade undkommit. På något sätt. Farligt att tänka för mycket. Flåsande i hettan stannade han för att utforska häcken. Täta törnbuskar, bruna och till synes döda, med otäcka svarta taggar som var som tumslånga krokar. För hög för att han skulle kunna se över den. För tät för att han skulle kunna se genom den. Försiktigt rörde han vid en buske och flämtade till. Trots att han varit så försiktig hade han stuckit sig i fingret på en tagg som brände som en het nål. Han snavade bakåt och klackarna fastnade i stenarna. Han skakade på handen och stängde tjocka bloddroppar omkring sig. Svedan började lägga sig, men hela handen bultade. Så glömde han plötsligt smärtan. Med klacken hade han vänt på en av stenarna, sparkat upp den ur den torra marken. Han stirrade på den och tomma ögonhålor stirrade tillbaka. En skalle. En människoskalle. Han tittade längs gången på alla de jämna, bleka stenarna och alla var exakt likadana. Han flyttade hastigt på fötterna, men han kunde inte gå utan att trampa på skallarna och han kunde inte stå stilla utan att stiga på dem. En förflugen tanke började ta gestalt. Att det här kanske inte var vad det såg ut att vara. Men han sköt obarmhärtigt undan den. Det var farligt att tänka här. Han samlade sig osäkert. Det var farligt att stanna på ett och samma ställe också. Det var en av de saker han visste. Oklart men säkert. Blodflödet från fingret hade stillats till ett sakta droppande och bultandet var nästan borta. Med fingertoppen i munnen började han gå nedför gången. åt det håll dit han råkade ha vänt sig. Den ena riktningen dög lika bra som den andra här. Nu mindes han någonting han en gång hade hört. Att man kunde ta sig ut ur en labyrint genom att hela tiden vika av åt samma håll. Vid den första öppningen i törnhäcken tog han av åt höger och sedan åt höger igen vid nästa och stod öga mot öga med Baal-Zamon. Ett uttryck av häpnad for över Baal-Zamons ansikte och hans blodröda mantel blev stilla när han tvärstannade. Elden flammade i hans ögon, men Rand kände den knappt i den heta labyrinten.
Hur länge tror du att du kan undvika mig? Hur länge tror du att du kan undkomma ditt öde? Du är min.
Rand raglade bakåt och han undrade varför han trevade vid bältet, liksom efter ett svärd. Ljuset hjälper mig, muttrade han. Ljuset hjälper mig. Han mindes inte vad det betydde.
Ljuset kommer inte att hjälpa dig, pojke. Och världens öga kommer aldrig att tjäna dig. Du är min hund. Och om du inte springer när jag befaller, ska jag strypa dig med stora ormens lik.
Baal-Zamon sträckte fram handen. Och plötsligt visste Rand att det fanns ett sätt att komma undan. Ett dimmigt, halvt minne skrek att detta var farligt. Men ingenting var farligt jämfört med att vidröras av den svarte.
En dröm, skrek Rand. Det här är en dröm!
Baal-Zamons ögon vidgades. I förvåning, vrede eller båda dera. Så skimrade luften till. Hans anledsdrag blev suddiga och bleknade bort. Rand snurrade runt och stirrade. Stirrade på sin egen spegelbild som mötte honom 1000 gånger om, 1000 sinom 1000. Ovanför fanns mörker och nedanför mörker. Men överallt omkring honom stod speglar som alla speglade honom, hopkurad och med stirrande förskräckt blick. En röd suddig fläck for över speglarna. Han vände sig runt och försökte uppfatta den tydligt. Men i varje spegel drog den förbi bakom hans egen avbild och försvann. Så kom den tillbaka igen. Men inte som en suddig fläck. Baal-Zamon gick över speglarna. 10 000 likadana gestalter. Sökande. Korsade de silverna speglarna om och om igen. Han upptäckte att han stirrade på en spegelbild av sitt eget ansikte. Blekt och darrande i kylan som var vass som en knivsägg. Baal-Zamons avbild växte bakom hans. Stirrade på honom utan att se, men ändå stirrande. I varje spegel rasade lågorna i Baal-Zamons ansikte bakom honom. Omslutande, uppslukande, hopsmältande. Han ville skrika, men strupen var helt stel. Det fanns bara ett ansikte i dessa ändlösa speglar. Hans eget ansikte. Baal-Zamons ansikte. Ett ansikte. Rand ryckte till och öppnade ögonen. Mörkret omkring lystes upp endast av ett blekt sken. Han vågade nästan inte andas. Inte röra någonting utom ögonen. En grov yllefilt täckte honom upp till axlarna och han låg med huvudet lutat mot armarna. Under händerna kunde han känna släta träplankor, däcksplankor. Riggen knakade i natten. Han gav till en lång suck. Han var ombord på skum. Det var över, åtminstone för i natt. Utan att tänka efter stoppade han ett finger i munnen. Och när han kände smaken av blod slutade han andas. Sakta lyfte han handen mot ansiktet där han kunde se den i det skumma månskenet. Där han kunde se bloddroppen som trängde fram på fingertoppen. Blod från ett stick av ett törne.
Skum tog sig sakta ned för Arinell. Vinden var hård, men dess riktning gjorde seglen obrukbara. Och hur mycket kapten Domon än krävde snabbhet, kröp farkosten fram. Om kvällarna ställde sig en man i fören med en lykta, sänkte ned ett lod, insmort metall i vattnet, och ropade ut djupet till rorgängaren, medan skeppet av strömmen fördes ned för floden mot vinden, med årorna indragna. Det fanns inga klippor att frukta i Arinell, men däremot gott om grund och sandrev, där ett skepp kunde gå på och ligga med stäven och mer därtill, begravt i dyn, tills hjälpen kom. Om det nu var hjälpen som kom först. På dagarna var årorna i bruk, från Arla till Särla, men vinden slogs mot dem, som om den ville knuffa tillbaka skeppet uppströms. Det gick inte in till land, vare sig dag eller natt. Bale Domon drev skepp och manskap lika hårt, rasade över motvinden och svor över hur sakta det gick. Han skällde manskapet för att vara slöfockar vid årorna och gisslade dem med sin vassa tunga för varje misskött tåg. Och med sin låga, hårda röst målade han upp skräckbilder av hur 10 fot långa trollocker störtade ned på däcket för att slita strupen av dem. Sedan började förskräckelsen efter trollockernas anfall avta, och manskapet muttrade om att de ville ha en timme eller två att sträcka på benen i land, och att det var farligt att färdas nedströms i mörkret. Besättningens grumsande skedde i det tysta, och de höll förstulet utkik för att förvissa sig om att kapten Domon inte var inom hörhåll, men han tycktes höra allting som sades ombord på sitt skepp. Var gång de började grumsa tog han utan ett ord fram det långa, krökta svärd och den krokförsedda yxa som hade hittats på däcket efter anfallet. De hängde han upp på masten i en timme, och det som sårats fingrade på sina bandage och slutade grumsa. En dag eller så åtminstone. Tills någon av matroserna än en gång började tro att de nu måste ha lämnat trollockerna bakom sig. Och så började det hela om på nytt. Rand lade märke till att Thom Marilyn drog sig undan manskapet när de började tissla och blänga, trots att han vanligen dunkade folk i ryggen, berättade roliga historier och retades på ett sätt som lockade fram leenden, också hos dem som arbetade allra hårdast. Thom iakttog vaksamt de hemlighetsfulla viskningarna samtidigt som han tycktes fullt upptagen med att tända sin långskaftade pipa, stämma harpan eller göra nästan vad som helst utom att på något sätt bry sig om manskapet. Rand förstod inte varför. Manskapet tycktes inte klandra dem för att de kommit ombord med trollocker i hälarna, ingen utom Floran Gelb. De första 2-3 dagarna återfanns den senige Gelb nästan alltid i samtal med någon han lyckats få fast. Och då berättade han sin version av vad som hänt den natt då Rand och de andra kom ombord. Gelbs sätt pendlade mellan skryt och jämmer, och han krökte alltid läpparna när han pekade på Thom eller Mert, eller ännu hellre Rand, och försökte lägga skulden på dem. Det är främlingar, sa Gelb lågmält och vädjande, samtidigt som han vaktade på att kaptenen inte var i närheten. Vad vet vi om dem? Trollockerna kom tillsammans med dem, det är vad vi vet. Det är i maskopi. Men tig, Gelb, muttrade en man med håret i hästsvans och en liten blå stjärna tatuerad på kinden. Han såg inte på Gelb medan han rullade ihop en tross med hjälp av sina nakna fötter. Trots kylan gick alla mannarna barfota. Med stövlar kunde man halka på ett vått däck. Du skulle kalla din egen mor en mörkvän om det hjälpte dig. Försvinn! Han spottade Gelb på foten och återgick till trossen. Hela manskapet mindes att Gelb somnat under vakten. Och mannen med hästsvansen var den som gav honom hövligast svar. Ingen ville arbeta ihop med honom. Gelb fann sig förvisad till enmans sysslor, samtliga smutsiga, som att skura flottiga grytor i kabyssen eller på mage åla ned i slagvattnet för att leta efter läckor bland flera års samlat slam. Snart slutade han prata med de andra. Han fick något avvaktande över sig och intog oftast en sårad tystnad. Ju fler som iakttog honom, desto mer sårad blev denna tystnad, även om den inte gav honom mer än en grymtning. Men när Gelps blickar föll på Rand, Mert eller Thom, for en modisk min över hans långnästa ansikte. När Rand sa till Mert att Gelb skulle ställa till bråk för dem förr eller senare, såg sig Mert om på skeppet och sa: "Kan vi lita på någon av dem? Någon alls?" Sedan gick han sin väg för att hitta något ställe där han kunde vara ensam. Så ensam han nu kunde vara på ett skepp som mätte knappt 30 fot, från den höga fören till akterstäven där styråran satt. Mert hade tillbringat alldeles för mycket tid ensam sedan natten i Chadarlogov. Grubblat, tyckte Rand. Thom sa: "Blir det bråk kommer det inte från Gelb, pojk. I alla fall inte än. Han har ingen av de andra med sig och han vågar inte försöka sig på någonting ensam. Men de andra? Dermon tycks nästan tro att trollockerna är ute efter just honom. Men resten börjar tro att faran är över. De kanske beslutar sig för att de har fått nog. De är på god väg som det är." Han rättade till sin lappverksmantel och Rand fick ett intryck av att han kände på sina gömda knivar. Det är näst bästa. "Om det gör myteri, pojk, så lämnar det inte efter sig några passagerare som kan berätta om det. Drottningens påbud kanske inte väger särskilt tungt så här långt från Camelin. Men till och med en borgmästare i den minsta by skulle göra någonting åt ett myteri." Det var då även Rand började göra sitt bästa för att inte dra till sig uppmärksamhet från manskapet. Thom gjorde vad han kunde för att avleda deras tankar från myteri. Varje morgon och kväll berättade han sagor, med många yviga gester, och dessemellan spelade han alla sånger de bad om. Som stöd för påståendet att Rand och Mert ville lära upp sig till lekare avsatte han varje dag tid till lektioner. Men det var också för att underhålla besättningen. Han vägrade förstås att låta någon av dem röra vid harpan, och när de försökte spela flöjt frambrakte det åtminstone i början mest plågade grimaser och skratt från mannarna, även när de höll för öronen. Han lärde pojkarna några enklare sagor, lite ofarlig akrobatik och naturligtvis att jonglera. Mert klagade över hur mycket Thom krävde av dem, men Thom bara blåste sig i mustaschen och blängde på honom. "Jag kan inte låtsas lära ut något, pojk. Antingen lär jag ut det, eller också gör jag det inte. Se så, till och med en enkel bondtölp borde kunna stå på händer. Upp med det nu."
De mannar som inte arbetade samlades alltid runt om, satte sig på huk i en ring runt om. Vissa försökte sig till och med på det som Thom lärde ut, skrattande åt sina egna misslyckanden. Gelb stod ensam och såg trumpet på dem, hatade dem allihop. En stor del av dagarna ägnade Rand åt att stå lutad mot relingen och stirra mot stranden. Det var inte det att han egentligen väntade sig att få se Egwene eller någon av de andra plötsligt dyka upp på flodstranden. Men skeppet färdades så långsamt att han ibland hoppades på det. De kunde hinna i fatt dem utan att rida allt för hårt. Om de hade kommit undan. Om de fortfarande var i livet. De for vidare utan att se någonting levande eller några andra skepp. Men det var inte samma sak som att det inte fanns någonting att se och förundras över. Vid middagstiden första dagen gick floden mellan höga klintar som sträckte sig en fjärdingsväg på ömse sidor. Hela denna sträcka hade figurer huggits ut i stenen, 100 fot höga män och kvinnor, med kronor som förkunnade att de var kungar och drottningar.
Inte två ansikten var lika i denna furstliga procession. Och det hade gått många år mellan det första ansiktets tillblivelse och det sistas. Vinden och regnet hade nött ned de nordligaste figurerna tills de blivit nästan helt släta. Men ansikten och detaljer blev tydligare ju längre söderut de kom. Floden slog mot statyernas fötter. Fötter som förvandlats till släta stumpar, om det inte helt nötts bort.
Hur länge har det stått här, undrade Rand. Hur många år? När floden har kunnat nöta ned så mycket sten.
Ingen av mannarna ens tittade upp från sitt arbete. De hade sett de gamla stenarbetena så många gånger förr. En annan gång, när östra stranden återgått i hed, glest bevuxen av snår, glimmade solen i någonting långt bort.
Vad kan det vara? Undrade Rand högt.
Det ser ut som metall. Kapten Domon gick just förbi och han stannade och kisade mot glimmandet.
Det är metall, sa han.
Orden gick fortfarande i varandra när han pratade, men Rand hade lärt sig att förstå honom utan att behöva tänka efter.
Ett torn av metall. Jag har sett det på nära håll och jag vet. Handelsresande på floden använde det att ta ut riktningen efter. Vi är 10 dagar ifrån Vita Bro, i den takt vi färdas.
Ett torn av metall, sa Rand.
Och Mert, som satt med benen i kors med ryggen mot en tunna, vaknade till ur sitt grubbel för att lyssna. Kaptenen nickade.
Ja, blänkande stål, av utseendet och känslan att döma. Men det finns inte en rostfläck. 200 fot högt är det och stort som ett hus runt om, utan ett märke och inga öppningar någonstans.
Jag slår vad om att det finns en skatt där inne, sa Mert. Han reste sig och stirrade mot det avlägsna tornet medan floden förde skum förbi det. Ett sådant torn måste ha byggts för att skydda någonting värdefullt.
Kanske det, pojk, mullrade kaptenen. Men det finns mer förundliga saker än så i världen. På Trimalking, en av havsfolkets öar, finns det en 50 fot hög stenhand som sticker ut ur en kulle och håller i ett kristallklot, lika stort som det här skeppet. Finns det skatter någonstans finns det under den kullen. Men öborna vill inte gräva där och havsfolket bryr sig inte om någonting annat än sina skepp. Och att söka efter Coramore, sin utvalde.
Jag skulle gräva, sa Mert. Hur långt är det till den där ön?
Trimalking.
En trädunge kom mellan dem och det blänkande tornet. Men han stirrade som om han fortfarande såg det. Kapten Domon skakade på huvudet.
Nej, pojk. Det är inte skatterna som får en att vilja se världen. Om man hittar en näve guld eller någon död kungs ädelstenar så är det nog gott och väl. Men det är alla de förundliga saker man får se som drar en vidare mot nästa horisont. I Tanashiko, det är en hamnstad i Arith-havet, byggdes en del av allhärskarens palats under sagornas ålder, sägs det. Där finns en fris som föreställer djur vars make ingen levande människa har sett.
Vilket barn som helst kan rita ett djur som ingen har sett, sa Rand, och kaptenen skrockade.
Visst, pojk, det kan det.
Men kan ett barn tillverka det djurens skelett? I Tanshiko finns det, hopsatta så som djuret såg ut. Det finns på ett ställe i allhärskarens palats, dit alla får komma in och titta. Världsfallet lämnade 1000 underverk efter sig. Det har funnits ett dussin kejsardömen sedan dess. Vissa har nästan kunnat mäta sig med Arthur Hökvinges. Och vart och ett av dem lämnade efter sig ting man kan se och hitta. Ljusstavar och metallspets och hjärtsten. Ett spetsverk av kristall som täcker en hel ö och som surrar när månen har gått upp. Ett berg urholkat till en skål. Och i dess mitt finns en silvertagg, 200 steg hög.
och den som kommer inom en mils håll ifrån den dör. Rostiga ruiner och fragment och sådan som man finner på havsbotten. Saker som man inte hittar någon förklaring på, inte ens i de äldsta böcker. Jag har själv samlat på mig en del. Saker som man aldrig hade kunnat drömma om. På fler ställen än man skulle hinna se om man så fick leva 10 gånger om. Det är det förundliga som lockar en vidare.
Vi brukade gräva upp ben i sandhöjderna, sa Rand dröjande. Underliga ben. En gång hittade vi delar av en fisk. Jag tror att det var en fisk. Lika stor som det här skeppet. Det fanns folk som sa att det betydde otur att gräva bland höjderna.
Kaptenen såg skarpt på honom.
Tänker du redan på hur det var hemma, pojk, när du just har givit dig ut i världen? Världen har dig snart på kroken. Du kommer att ge dig ut på jakt efter solnedgången. Vänta bara. Och om du någonsin återvänder kommer din by inte att vara stor nog att hålla kvar dig.
Nej,
han ryckte till.
Hur länge var det sedan han hade tänkt på sitt hem? På Imonsvål och Tam?
Det måste vara flera dagar sedan.
Det kändes som månader.
Jag ska återvända hem en vacker dag, när jag kan. Jag ska ha får som min far.
Och ger jag mig aldrig hemifrån igen, så sker det ändå för snart. Inte sant, Mert? Så snart vi kan far vi hem igen och glömmer att allt det här ens finns.
Med en synbar ansträngning slet Mert sig från att stirra uppströms efter det försvinnande tornet.
Vad?
Jaså, jo, visst. Vi ska fara hem, visst.
När han vände sig bort hörde Rand hur han muttrade.
Jag slår vad om att han bara inte vill att någon annan ska försöka hitta skatten.
Han tycktes inte märka att han hade talat högt. På den fjärde dagen av resan nedströms satt Rand uppe på masten på dess trubbiga topp med benen om stagen. Skum gungade mjukt i flodens vatten. Men 50 fot över vattenytan fick detta mjuka gungande masttoppen att svaja fram och tillbaka i vida bågar. Han kastade huvudet bakåt och skrattade in i vinden som blåste honom i ansiktet. Årorna var bemannade och härifrån såg båten ut som en 12-bent spindel som kröp nedför Arinellfloden. Han hade varit så här högt upp förr, i träden hemma i Tjufloden, men den här gången fanns det inga grenar som skymde sikten. Allting på däck, mannarna vid årorna, män på knä som skurade däcket med pimpsten, män som gjorde saker med trossar och luckor, såg så undligt ut när man såg det rakt uppifrån. Alltihop var förkortat och tjockt. Han ägnade en timme åt att bara stirra på dem och skratta. Han skrockade fortfarande var gång han tittade ned på dem. Men nu stirrade han på flodstränderna som gled förbi. Det var så det såg ut. Som om han var stilla, utom att han svajade av och an förstås. Och stränderna sakta gled förbi. Träd och kullar som marscherade förbi på ömse sidor. Han var stilla. Och hela världen rörde sig omkring honom. Ett plötsligt infall fick honom att räta ut benen från stagen runt masten och sträcka ut armar och ben åt båda håll. Balansera i svajandet. I 3 hela bågar av och an höll han sig upprätt på det sättet. Och sedan tappade han balansen. Fäktande med armar och ben ramlade han framåt och högg tag i fockstaget. Han satt med benen på var sida om masten och ingenting som höll honom kvar på denna osäkra plats utom hans grepp med båda händer om staget. Och han skrattade. Han tog djupa tag av den friska kalla vinden och skrattade av ren upprymdhet.
Pojke, hördes Thoms sträva röst. Om du har tänkt bryta nacken av dig så gör det inte genom att ramla på mig.
Rand tittade ned. Tom klamrade sig fast vid vevlingarna precis nedanför och stirrade bistert upp på honom.
Precis som Rand hade lekaren lämnat manteln där nere.
Thom, sa han förtjust. Thom, när kom du upp hit?
När du inte brydde dig om att folk skrek åt dig. Bränner mig, pojk. Nu tror alla att du har blivit galen.
Han tittade ned och häpnade över alla som stod med uppåtvända ansikten och stirrade på honom. Bara Mert, som satt med benen i kors uppe i fören med ryggen vänd åt masten, gjorde det inte. Till och med männen vid årorna hade lyft blicken och tappat takten. Och ingen skällde på dem för det. Rand vred på huvudet för att kunna titta mot aktern. Kapten Domon stod vid styråran med sina väldiga nävar på höfterna och blängde på honom där han hängde uppe på masten. Han vände blicken mot Thom igen och flinade.
Så du vill att jag ska komma ned?
Thom nickade ivrigt.
Det skulle uppskattas oerhört.
För all del. Han bytte grepp om fockstaget och kastade sig framåt från masttoppen. Han hörde Thom hejda en svordom när fallet hejdades och han hängde i staget från händerna. Lekaren blängde på honom, med ena handen halvt framsträckt för att ta emot honom. Han flinade mot Thom igen.
Jag kommer ned nu.
Han svängde upp benen och lyckades kroka ena knät över det tjocka tåg som löpte från masten till fören. Fångade sedan tåget i armbågsväcket och släppte taget med händerna. Till en början sakta, men sedan allt snabbare, gled han ned. Strax innan fören landade han på fötterna på däcket precis framför Mert. Tog ett steg för att återfå balansen, vände sig mot aktern och slog ut med armarna i samma yviga gest som Thom brukade göra efter ett akrobatiskt trick. Från besättningen hördes spridda applåder. Men själv tittade han häpet ned på Mert, och det Mert höll i handen dolde för alla andra med kroppen. En krökt dolk med en guldskita, inlagd med underliga symboler. Skaftet var lindat med fin guldtråd och avslutades i en rubin stor som Rands tumnagel. Och parerstången var formad till ormar med gyllene fjäll, ormar som blottade tänderna. Mert fortsatte ett ögonblick att sticka kniven i skidan och dra ut den igen. Han lekte fortfarande med dolken när han lyfte huvudet. Han såg frånvarande ut på ögonen. Plötsligt fäste han blicken på Rand, och då ryckte han till och stoppade in dolken under jackan. Rand satte sig på huk med armarna i kors över knäna. Var har du fått tag i den där? Mert sa ingenting utan såg sig snabbt om för att se om någon annan var i närheten. De var ensamma, förundligt nog.
Du har väl inte tagit den från Shadar Logoth?
Mert stirrade på honom.
Det är ditt fel. Ditt och Perrins.
Ni båda drog iväg med mig från skatten och jag hade den i handen. Mordeth gav den inte till mig. Jag tog den. Så Moraines varningar om gåvor från honom räknas inte.
Du får inte säga det till någon, Rand.
De kanske försöker stjäla den. Jag ska inte säga någonting, sa Rand. Jag tror att kapten Domon är hedlig. Men de andra tror jag vad som helst om. Särskilt Gelb.
Inte till någon, envisade Smärt. Inte Domon, inte Thom, ingen. Det är bara vi båda kvar från Emonds War, Rand. Vi har inte råd att lita på någon annan. De lever, Mert. Egwene och Perrin. Jag vet att de lever.
Mert såg skamsen ut.
Men jag ska inte avslöja din hemlighet. Bara vi två. Nu behöver vi åtminstone inte oroa oss för pengar. För den dolken kan vi få så mycket att vi kan resa till Tervallon som kungar.
Visst, sa Mert efter ett ögonblick.
Om det blir tvunget. Men berätta inte för någon förrän jag säger att det går bra.
Det sa jag ju att jag inte skulle.
Har du drömt mer sedan vi kom ombord på båten?
Som i Berlon.
Det här är första gången jag har fått möjlighet att fråga utan att sex andra har det.
Märt vände bort huvudet och gav honom en blick ur ögonvrån.
Kanske det.
Vad menar du med kanske det? Antingen har du drömt eller också har du inte.
Visst. Visst, det har jag. Jag vill inte prata om det. Jag vill inte ens tänka på det. Det känner ingenting till.
Innan någon av dem hunnit säga mer kom Thom stegande över däcket med manteln över armen. Vinden fick hans vita hår att flaxa och den långa mustaschen såg ut att stå på ända.
Jag lyckades övertyga kaptenen om att du inte är galen, att det ingick i din träning.
Han tog tag i fockstaget och skakade det.
Ditt idiotiska trick med att glida ner för det här hjälpte till, men det var tur för dig att du inte bröt nacken av dig.
Rand vände blicken mot fockstaget och följde det upp till masttoppen. Och då tappade han hakan. Han hade faktiskt glidit ner för staget. Och han hade suttit uppe på... Plötsligt kunde han se sig själv där uppe med spretande armar och ben. Han satte sig hårt ned. Och det var med knapp nöd han undgick att falla omkull på rygg. Thom iakttog honom tankfullt.
Jag visste inte att du hade ett sådant sinne för höjder, pojk. Vi kanske kan framträda i Ilian eller i Bordar eller rent av Tyr. Folk i storstäderna i söder brukar gilla lindansare och luftakrobater.
Vi är på väg till... I sista sekund kom Brand ihåg att se efter om någon var inom hörhåll. Flera av mannarna iakttog dem, bland dem Gelp som stod och blängde som han brukade. Men ingen av dem kunde höra vad han sa.
Till Tarvalon, avslutade han.
Märt ryckte på axlarna, som om det kvittade vart de tog vägen.
Just nu, ja, sa Thom och satte sig bredvid dem. Men imorgon, vem vet?
Sådant är en lekares liv. Han tog fram en handfull färggranna bollar ur sina vida ärmar.
Eftersom jag har fått ner dig på däck kan vi börja öva med 3 bollar.
Rands blick gled upp till masttoppen och han rös.
Vad är det som händer mig? Ljus? Vad?
Han måste ta reda på det. Han måste ta sig till Tarvalon innan han verkligen blev galen.